Hitler.
In a world where everything has gone to hell, there's two Swedish guys with two microphones that does everything they can to entertain you. They have decided not to give up on you listeners. They will continue their jobs to sort out the good from the bad in the world of movies. No one can stop them to put out their shows in the air. Now, sit back and enjoy when a brand new episode of TT Film Podcast comes to you. Rated R.
God dagens. Då är ni välkomna till TT Film Podcast, där vi idag faktiskt har fyra stycken filmer vi ska avhandla. Det handlar om rallyfilm kan man väl säga. Vi ska prata om en zombiefilm som inte är en zombiefilm, men man ska hantera det åtminstone. Vi ska prata om en pojke som trivs i vatten, framförallt i sötvatten, och rider på hästar. Givetvis så har vi ju utmaningen från min lilla partner på andra sidan, som är då John Travolta och Blowout, eller som heter på svenska, vittnet måste tystas. Och välkommen såklart till Thomas Hellberg på andra sidan, som nu ska stötta mig i de här fyra filmerna och även kommer att få ta lid i en av dem. Välkommen, min kära vän!
Du sa att jag skulle tystas. Jag är tyst.
Ja, det var på vad du tycker om filmen.
Jaha, det var inte jag som skulle vara tyst, utan det var filmen som skulle vara tyst. Stumfilm då alltså.
Ja, om du tycker de filmer jag tycker bra, tycker de är dåliga, så ska du tystas. Är det filmer du tycker bra som jag tycker dåliga, då får du tystas igen.
Det blir mans show i dagens program.
Men du har en fri vilja att tycka precis vad du vill.
Ja, tack. Ja, det är trevligt att vara här också. Tack, trevligt. Fyra filmer. Mycket bra.
Ja, men definitivt. Det tycker jag.
Du, jag vill bara säga att jag tog rygg på det du sa förra gången. Att Netflix kom med den här serien Free Body Problem. Så att bara faktiskt titta på den där.
Okay.
Väldigt lovande sci-fi måste jag säga.
Hur långt har du kommit då?
Nej, jag har bara sett ett avsnitt. Men det känns som det är en väldigt hög budget på den här serien. Och det var lite så här som du sa, att det kommer en signal och kommer in på ett väldigt speciellt sätt.
Jag har faktiskt sett två avsnitt på den där.
Ja, ah, så du är före mig nu med andra ord.
Den fortsätter. Den är... I like it.
Ja.
Det känns som det är både konspirationsteorier och maktgalningar och allt däremellan.
Ja.
Me like it.
Ja. Ja, men bra rekommendation från dig. Rekommenderas varmt. Free Body Problem. Som tydligen har en japansk förlaga redan sedan tidigare.
Kinesisk.
Förlåt, kinesisk. Och det finns tydligen två säsonger på Prime om man nu blir sugen på mer efter man har tittat på den här Netflix-producerade varianten.
Jag tror man ska hålla sig till en av dem faktiskt och se färdigt den. För det finns en risk att de divergerar lite grann i sitt berättande.
Så då håller man sig till den här då?
Jag skulle nog hålla mig till Netflix av den enda anledningen att jag tror att den håller sig nog närmare förlagen. Jag vet inte varför jag tror det, men jag tror det. Som Netflix vill nog vara lite försiktig med sina kinesiska tittare. Och det här är ju en ganska stor bok i Kina som sagt. Så att det
börjar ju väldigt brutalt, måste jag säga. När de står på ett torg och torterar olikssinnade.
Ja, de som tror på forskning och vetenskap, ja. Ja, men den känns dyr som du sa faktiskt. Jag tycker om karaktärerna. Jag tror du skulle tycka den är jobbig eftersom man hoppar mellan tidsepokerna fram och tillbaka.
Nej, det här föll mig som handen i handsken faktiskt.
Okej.
Gött.
Har man problem med det, då kan jag se något riktigt jobbigt att se, för den hoppar ju från 60-tal och nutid ganska frekvent. Vi får se när den har kommit när man har sett några avsnitt till som sagt. Och eftersom det här är Netflix så är det ju bara att bränna igenom den hastigheten man själv finner lämplig.
Ah, visst är det trevligt med Netflix. I flesta fall så gör de så här. Ibland så delar de upp säsonger på två, men det var mums.
Perfekt. Ska vi gå vidare till första filmen i våran kvartett.
Med en rasande fart så beger vi oss till en svensk film som har släppts nu på Blu-ray, DVD och streaming, som Edvard Afselén har regisserat. Han är ju mest känd för att vara, som jag känner till han, som speaker på Eurovision-sammanhang. Sen har han varit med och och skrivit manus till många av de tidigare Melodifestivalen omgångarna som har varit. Tro till dig, det behövs tydligen manusstyra sånt också. Och sen har gjorde han den här En del av mitt hjärta här för några år sedan med Malin Åkerman och Jonas Karlsson. Kan du tänka dig, både Malin Åkerman och Jonas Karlsson är med i hans senaste film som heter Ett sista race.
Tjena Dennis.
Jag har räknat ut att det står 13-13 i race mellan dig och mig.
Det är dags nu Dennis. Ett sista race. Vem är bäst? Är det du eller är det jag?
Alltså gud vad spännande. Vilket gäng vi är.
Nu kör vi!
Du vet ett race till och du åker in igen. Direkt.
Vad är du på med Anna?
Jag och Charlie ska köra race.
Jag ska ha lite kondomer också.
Ja, de är slut.
Slut?
Mm, helt slut. De är slut på laget också.
Jag får köra utan då.
Du ska varken köra bil eller någonting annat med min dotter!
Dennis, vad är det som händer?
Hanna och hennes kille ska köra street race med TT. Jag är på väg dit nu för att stoppa henne.
Ni är ute tidigt den här gången, länsman.
Jätteschysst att du släppte av oss.
Soros gyllkors vad jag. Den anvart dock alltså en tippus om.
Kolla mamma, tre knarkare!
Och grundpremissen i den här filmen, det är ju att två stycken barn har tävlat sedan de var små. Den ena heter TT, jag vet inte vad det betyder, han kallas bara för TT. Och så har vi David Helenius, eller förlåt, Dennis heter karaktären. Eller, nej, David, ja. David spelar ju alltid David Helenius, han är ju likadan i vilken film han än är i, så att, ja. Skitsamma, Dennis och TT, de har varit race-rivaler ända sedan barnsben. När man först dyker in i filmen då så ser vi TT och Dennis racear och Dennis fru Tove sitter bredvid passagerarsätet och hon är gravid. Det är Malin Åkerman i den här filmen då. Och David, förlåt, Dennis heter han ju, han heter Dennis hur? Han kallas ju för Dennis genvägen Gunnarsson för han vill ju alltid välja en genväg när han kör rally som oftast blir till en senväg. Så även i det här fallet och han kraschar med bilen och vattnet går för Tove som nu ska föda. Och får fostervattnet rakt i ansiktet för bilen har hamnat upp och ner. Du hör ju bara vad spännande det är va?
Ja, precis. Mm.
Sen är det så, får vi reda på senare att det har gått en födsel, en skilsmässa och 17 år senare. Och då driver Dennis en mack och Tove har skaffat sig en ny man. För de är skilda. Och deras 17-åriga dotter dejtar en sån här biltokig kille med en Toyota GT86. Talade min storson om för mig att det där minns han är en GR86, det är en GT86, det ser man ju. Så han rättade mig där. Och så dottern har förstås ett frostigt förhållande till sin pappa. Sen kommer den här TT tillbaka till stan efter att ha varit utomlands i Norge har han faktiskt varit, så han har inte varit långt borta. Då, nu vill han utmana Dennis på ett sista race för det står 13-13 i poäng mellan de här två som de har tävlat genom åren. Dennis han är i och för sig belagd med körförbud från polisen och han cyklar numera. Och sen finns det en polis som bara väntar på att ertappa honom och köra hans Camaro igen som kan låsa in honom för gott. Men naturligtvis så blir det ett sista race. För annars hade ju inte blivit någon film överhuvudtaget. Så Evald Selén, han har regisserat filmen. Han har skrivit manus till En underbar jävla jul. Han har gjort den här Ledin-musikalen. En del av mitt hjärta med just Malin Åkerman och Jonas Karlsson. Här har han faktiskt samlat ihop Sveriges halva skådespelare och humorelit. Du har Jonas Karlsson, du har Peter Dalle, Johan Ulveson, Johan Glans är med här. Han åker Tesla faktiskt. Så har du Ola Forsmed som är TT:s kumpan. Olof Wretling får vara med här på ett hörn också. Plus en massa andra roller där. Det känns som inspirationen är från Cannibal Run, du vet 80-talsfilmer. Nu blåser vi snuten. Mm. Möjligtvis lite Göta kanal. Du vet de här tropes från de här James Bonds biljaktscener när det händer någonting och det blir så komiska situationer när bilarna brassar på och så står det någon ontanade människor som där taket flyger av och någon ligger nakna bakom typ sådana här saker. Det blir sådana här putslustiga situationer förbi farten. Och även Thelma och Louise blinkas åt. Och sen används ju sjukt mycket drönare till den här filmen då, för att få upp farten då, när det ska skapas fartkänsla. Och själva det här racet är mellan Jo och Haparanda, och sen varvas det med en obligatorisk karta som visar vilken bil som är vilken placering då. Och sen är det musik som det känns som det skulle vara hämtat från en sån här Jerry Bruckheimer-film under tiden där. Man blåser faktiskt förbi Örebro här vid avfarten innan Bettorpsgatan mot Stockholmsavfarten. Det tyckte jag var lite roligt. Man får se svampen skymta förbi här. Så det var lite landmärke för oss.
Yay!
Ja. I en sån här film så spelar ju alla över nojävulst. Och Jonas Karlsson, som är den här killen TT, han ser faktiskt ut som han älskar att vara en sån här riktig dryg Österplans brats. Nej, och sen har vi Peter Dalle och Johan Ulveson som är parraggare, och Johan Glans som en kicksökare som kör Tesla. Och hans stående skämt då, det är ju att det enda problemet med Teslan är att den ofta får sladd. Det är ju jättetramsigt och det är lite buskisvarning, och ingen beter sig som man gör normalt i livet där. Men det känns som han, Edward, vill göra en film som andas 80-tal. Som jag sa tidigare så står nog säkert Cannibal Run och Nu blåser vi snuten som förebilder. Dock ska man veta att det är faktiskt en remake av en norsk filmserie som heter Burning, som gick mellan 2014 och 2020. Jag har ingen aning om de är, men det är i alla fall det är grunden till den här filmen egentligen. Såg det med min son, och han tyckte det var faktiskt riktigt trevligt. Och jag häcklade min arbetskamrat som skulle gå iväg och se den. Han hade juldags biopremiär, som svenska filmer oftast har. Tyckte jag, hur fan kan du gå och se sån här dynga? Men jag måste säga att jag trivdes faktiskt i den lilla dumma, korkade, barnsliga, oförärliga lilla filmen. Som hade faktiskt sett rätt kul slut också. Dumt men roande, oväntat roande faktiskt.
Ja, okej. Ja, bra, kul får man säga då.
Ja, jag fick ju ta den här förlaget, för du vägrar ju se den här.
Jag fick ju känslan att det här är nog för likt stereotyperna och gammal humor. Jag blir mest irriterad av det, så jag tänkte att det är bättre att du tar det som kanske finna nöje i den.
Ja, och det är faktiskt så. Det är stereotypiskt och gammal humor. Det är precis hämtat från 80-talet. Och sen är det ju pimpat med dagens teknik visserligen, men skämten och humorn är ju därifrån faktiskt. Så det gäller ju att man är upplagd för detta och var beredd på det, annars så tycker man nog att det här är skit, skulle jag tro.
Troligtvis hade min pappa tyckt det här var jättetrevligt, för det här var ju hans kopp med te.
Ja, men jag möser faktiskt i det hela. Jag tyckte det var trivsamt. Ibland så räcker det med att få en sån här dum sak.
Ja. Tydligen gör det.
Ja. Så det var ett sista race. Det är min lilla take på den. Finns aktuell på DVD, Blu-ray och streaming. Nu kan vi gå vidare om det.
Hur långt är det kvar till bron över älven?
Över 5 kilometer.
Helvete.
Nu har jag dig, gammal satan.
Då så, rast vidare till vårt blötvattenhjälte egentligen då. Nu är vi tillbaka efter, ja, vad kan det vara? Det var något år efter vi mötte Aquaman eller Jason Momoa i just sin karaktär.
Filmen, vad heter den då?
Arthur heter han, och filmen heter Aquaman and the Lost Kingdom.
Hi baby boy, talking to the fishies? You and me, son, are different. We're special. We're connected to the land and the sea. I can't wait to introduce you to all the majestic creatures on our planet and show you how awesome this world can be. Yeah, you and me.
I'm gonna kill Aquaman. Even if I have to make a deal with the devil to do it.
Free me from my prison. And all my power will be yours.
The key to this prison is the royal bloodline itself.
He needs us. We're the end of the bloodline.
No, we're not.
Yeah!
Manta took Junior.
He must be stopped.
He'll destroy everything he holds dear.
You want blood? Come get it!
Aquaman and the Lost Kingdom. Tickets
on sale now. Rated PG-13. Only in theaters December 22nd.
Men egentligen handlar det om att han försöker ju bolla med sitt liv med att vara kung, som han nu har blivit, som alla kommer ihåg från första filmen, och att han då har skaffat sig en familj och en liten son som också kan prata med fiskar. Men där ute så finns det ju en person som, ja, hans farsa tror han väl dör i första filmen då, så det vill säga Black Manta. Och han ska då hämnas på Jason Momoa eller då Aquaman och ta bort allt han älskar, alla han älskar, allting som han någonsin har älskat ska han förstöra. Och till sin hjälp får han en, ja, en svart triud som han hittar när han jagar efter allehanda lösningar på att hitta reservdelar till sin dräkt. Och egentligen är det här premissen. Jag behöver inte gå djupare än så egentligen i vad den handlar om. Det som kan sägas är ju att vi har väl Patrick Wilson här som är tillbaka som Orm. Hans brorsa då alltså, han kommer ju med. Amber Heard får med, och många jätte... Så här, wow, vad mycket tid Amber Heard fick. Men hon är väl tillbaka i rampljuset igen och från utfrysningen som hon hade med Johnny Depp-situationen.
Mm.
Och så har vi Nicole Kidman som är med också, som är hans morsa. Och så har vi faktiskt, som inte jag fattar, att det är Dolph Lundgren som är en av de här kungarna i kungarikena där. Det fattade inte jag att det var han. Men nu när man läste rätt på det efteråt så, ja just det. Men han såg så jäkla animerad nu så jag trodde faktiskt inte han var en verklig person. Jag trodde han var animerad den här varelsen. Ja, det jag stannar där som sagt. Så får vi prata lite grann om filmen istället.
Mm. Det här var ju en film som tog en vällans tid på sig innan den fick sin biopremiär. Den var väl framflyttad i absurdum. Mycket var väl det här också, det här med Amber Heard och Johnny Depp-rättegången där. Och att det var ju ett tag lät ungefär som att hon var helt bortklippt från den här filmen. Men
ja, precis.
Det var hon ju inte i slutändan.
Ja, det är rätt intressant hur lätt det är att kansla en person alltså.
Mm.
Ja, jag blir nästan lite irriterad på det sättet som man hanterar det här på. För hon är inte skyldig till någonting, utan handlar bara om att litegrann. Folk tycker inte om henne, då tar vi bort henne. Mm. Ja, men stå för någonting, ha lite i ryggrad någon gång i alla fall. Och se skillnad på det som är privatliv och det som är en karaktär på en film. Säger jag som då dissar Will Smith rakt av vad det han gör. Men...
Jo, fast det var väl en annan grej. Han klappar ju till en kollega.
Ja, jag tycker ju att det är en annan sak, men jag kan förstå om folk tycker att jag kanske har lite hyckleri för mig här, men jag står fast vid det fortfarande, ser jag.
Han är ju tillbaka, han har ju spelat in Bad Boys 4, tror jag, och sen kommer han ju I'm Legend 2 också.
Ja, jag har hört talas om att det här är på G en hel del saker som sagt var. Spelar inte roll för mig, just Nej. Nu så skiter jag totalt i honom.
Frågan är, den här Aquaman The Lost Kingdom, till för det här DCs nya kanon, eller vad det här... Det sista man fick se av det gamla DC. Jag har inte riktigt grepp på det där.
Jag tror inte de vet det själva ens heller, ska jag känna. För tittar man på just Gal Gadot så känns det som att hon är ibland avpoliterad och ibland så ska hon få en ny film och ibland så är det ingen som vet och hela det här kört. Så det verkar som att det är väldigt, väldigt svajigt på vad det nya universumet i DC tar vägen någonstans.
Mm.
Och jag tror det är samma sak här, men jag tror faktiskt att det här är sista filmen med Jason Momoa som Aquaman.
Mm.
Det tar jag egentligen och drar för att det känns som att han inte vill göra de här actionfilmerna rakt av längre, utan han vill ha mer humor.
Mm.
Och det känns ju i den här filmen också, han vill ju blanda in mycket, mycket mer humor än vad det var tidigare.
Det tillför väl ändå någonting med de här filmerna faktiskt, för att inte bara göra det helt genereriskt.
Samtidigt tycker jag att det blir ett generiskt i det här, för att det här är ju lite tönt, lite barnsligt. Det känns som att det är marvelifiering av DC-filmerna. Och då är man ju 20 år sent.
Alltså, det handlar ju lite om miljöförstöring i den här filmen, helt otippat.
Ja, fast det gör du ju även om du går tillbaka i Wakanda Forever.
Ja, i och för sig, det gör det också. Och en skurk som vill sabotera allt och starta om alltihopa. Det är nästan som en James Bond-skurk där som har ett komplex likt en James Bond-skurk.
Ja, det är ju lite grann åt det hållet, som sagt.
Jag fick de vibbarna här. Men det som stör mig mest med den här filmen är att den är så sjukt jävla datanimerad. Men det är klart, jag vet inte hur de skulle lösa det med de här undervattensfighterna ändå, men det ser ju verkligen ut. Jag tycker att man borde kunna ha kommit lite längre 2023 än att personerna ser fortfarande ut som tv-spelsfigurer.
Flash?
Nu var det inte den vi pratade om. Nu var det...
Jag vill bara ta upp den.
Ja, på sagt, något sätt så funkar det där. Men på det här är så, det här är värre än Flash. Den här ser ju 7 resor tv-spels gubbeaktigare än vad Flash gjorde.
Jag vet att det ska jag känna. Huvudtaget, ser du en sån här film så måste du gå med på premissen om att det är CGI. CGI-fest. Det du måste göra. Gör du inte det, då kan du ju skita i sig de här filmerna utan kraftorden. Men så är det tyvärr. Att vill du se någonting som det inte är CGI, ja, men då ska inte du se en superhjältefilm, för det går inte att göra den här typen. De är under vatten. Det är klart att det blir CGI till 90% av grejerna då. Glöm bort det. Acceptera eller stänga av. Det är nog mitt råd just i det fallet.
Mm. För min del så jag såg den här när den hade premiär på HBO Max, och det var ju några veckor sedan. Jag har faktiskt väldigt vaga minne av vad den här handlade om faktiskt. Du fick ju mig att komma tillbaka lite grann när du berättade premissen. Att han den här ville ha hämnd på Aquaman då, för att han hade murat hans pappa. Men...
jag säger så här, jag tittar på den här filmen tillsammans med Katta, min sambo.
Mm.
Den är barnslig. Det är väldigt mycket blajhumor. Och det är väldigt mycket animerat som du säger. Och det är en hel ologiskt också. Och den första delen av filmen så tycker jag att var första filmen så här töntig? Det känns som att den var gjord för 7-åringar. Sen så börjar den faktiskt komma upp just när Aquaman då, eller Arthur, och hans bror Orm träffas igen då, för han finns ju med i filmen som sagt. Där tycker jag att det börjar bli en rätt så fin kemi mellan dem. Det finns lite underfundigheter som faktiskt lite så här lite good cop, bad cop stuk. Och jag tycker den är faktiskt rätt underhållande, och jag tycker den är ganska underfundig bitvis också. Ingenting som är oförutsägbart, det har gjorts förut, men fortfarande ganska gemytligt. Just när det gäller Black Manta så är han ju verkligen en stereotyp när det just gäller att vara elak. Och fine, funkar. Det är fortfarande en Marvel, en hjältefilm och sådana saker. Så shoot, jag tycker det. Den här filmen gick jag in med väldigt låga förväntningar. Och jag tycker nog att den faktiskt överraskade lite grann. För jag blev ganska... man säger, inte så att den njöt, men jag tyckte att den här hade delar som gjorde att den övervägande faktiskt var relativt bra. Det förvånade faktiskt, måste jag säga, för jag trodde det här skulle vara en riktigt skitfilm. För jag tycker Jason Momoa är en ganska överreklamerad skådespelare. Han är ingen vidare. Patrick Wilson, ja, honom känner vi ju från andra typer av filmer. Det är inte mer med det. The Nun och de här Insidious-filmerna som han är med i. Han tycker jag faktiskt är nog den bästa skådespelaren där, och det kan nog bero på att Nicole Kidman kanske är rätt så lite med, och hon känns ganska så här blasé när hon väl gör det.
Ja, hon står med så gapar och ska se förvånad och rädd ut, och sen ja. hon har ju ingenting att göra i den här filmen. Det är väl det som är problemet.
Nej, typ hon ska bara vara deras morsa lite grann sådär. Men jag tycker den var rätt så kul. Sen finns det ju sådana jävla potthål som det gör i den här filmen, så att ja, du skulle kunna svälja hela miljöförstöringen i det hålet, och helt plötsligt hade vi räddat världen. Glöm det. Det var till och med som min tjej gick i taket för en sak. Det här, de har skaffat nya maskiner som flyger fram över Atlantis eller något liknande. Var någonting.
Mm.
Sen helt plötsligt ser de klättra upp för en vägg, stenvägg. Mm. Så, men varför klättrar de upp dit? Den kan ju flyga. Varför flyger de inte upp istället? Så det är bara en sån sak finns där. Men klättringen var ju mycket häftigare än att flyga.
Ja, det är en häftig scen ju.
Ja, men precis. Men jag tycker det faktiskt var ett underhållande. Jag tycker att det kan vara ett ganska bra avslut på Aquaman-figuren. Åtminstone i mig som Momoa då.
Mm.
Och så hoppas jag faktiskt, för jag tror att han kan fungera skitbra i en annan DC-karaktär som skulle kunna fungera. Så att vi får se, men jag säger inte något namn där, men jag hoppas han kommer i den där. Men jag hoppas den filmen kommer snart också. Jo, jag säger det. Lobo, det är den jag är ute efter. Jag ser fram emot den filmen och fruktansvärt. Jag hoppas han dyker upp snart.
Lobo, vem fan var det nu då?
Ja, Lobo är ju en sån här alien kan man väl säga. Han bor på en annan planet. Det han gjorde är att han vill vara unik, så han dödar hela planeten förutom sig själv. Så han är alltså den enda i sin sort. Och han är då intelligent, superstark och så här då. Och han är ju mer eller mindre en psykopat. Så han är en sån här svart antihjälte kan man tala om egentligen. Jaja. Och just deras humor i serietiden är så jäkla underbar. Så den ser jag framåt.
Vad koll du har på de här mer obskyra superhistorieskurkhjältar, eller vad det nu är.
Ja, men har ju haft kompisar som tycker om sånt här också, då lär man sig lite grann.
Okej, okay. Jag är helt nollad. Jag har för min del tyckt att det här såg ut som ett tv-spel. Jag håller med där du säger att de hade rätt skön kemi, Patrick Wilson och Jason Momoa, när de håller på att gnabbas genom hela filmen och tuppfäktas och sådär. Sen kan jag tycka att det var lite tråkigt att Amber Heard fick så jäkla liten roll i det. Hon ser också mest förvånad ut och ska vara den här stöttande frun där, men hon har ju heller ingenting att göra.
Nej, men det handlar ju egentligen bara om Jason Momoa och Patrick Wilson, ja. Det är ju det de, plus då Black Manta då, eller Yuha Abdul-Mateen,
ja.
Det finns inte plats för mer egentligen den här typen av cast, eller säga manus över ordet, så att de andra är ju bara stöttning för att det inte ska bara bli tre stycken som pratar.
Och den tickar ju ändå över på 2 timmars speltid också, filmen.
Ja, men det gör ju det, som sagt var. Du får vara väldigt förlåtande när du ser den här filmen. För är du inte det, så kommer du säkert tycka den här är jättedålig. Och i det här fallet lyckas jag förlåta den för väldigt mycket. Och det är nog lite grann, för jag har fått en annan bild av Jason Momoa i hans skådespeleri mot tidigare. Och jag tycker Patrick Wilson faktiskt fungerar jättebra i sin roll här. Men som sagt var, ha överseende av alla plot holes, alla felaktigheter som finns där och hela köret när man tänker på det här. För har man inte det, då kommer man ju spygga alla på den här, så att det bara rungar om det.
Ja, det låter som du friar hellre än fäller i det här fallet.
I det här fallet gör jag faktiskt det, men det är nog bara för att det kändes som att de hade kul när de gjorde den här. Det är nog det som gnuggade av sig på mig, att Jason Momoa och Patrick Wilson hade kul.
Då får du också lite kul då, med andra ord.
Ja, men det blir inte det den här gången.
Nej, andra kul. Ja, jag var inte lika road, men vilket fall som helst, filmen finns nu på streaming HBO Max att se på, och alla går säkert hyra också, och nu även på fysisk utgåva. Aquaman and the Lost Kingdom från 2023.
Jo, men som sagt var, en OK tidsutdriv. Tillsammans med sina barn blir det nog ändå bättre, som sagt.
Mm. Ja, min son, han vägrar ju se på det här skiten, så jag fick ju se det själv.
Ja, precis. Men han är nog lite för gammal för det också, som sagt var.
Jo, nej, han har ju gått vidare. Nu är han ju finsmakare, så nu ska jag ju se Christopher Nolans filmer istället.
Mm. Ja, det ser. Det är en bra son du har. Han kan det här.
Vi satt ju faktiskt och tittade på den här om kvällen, det inte ställer. För jag har ju bara sett den en gång på bio, och nu visar jag den för honom igen då. Eller visar det för honom. Och jag vet ju den här scenen där Matthew McConaughey är ute i rymden och inser att hans barn har ju hunnit bli vuxna sedan han försvann. I och med att tiden går mycket fortare ute i rymden. Och då tänkte jag, den här gången ska jag inte gråta, utan jag vet, för jag hade för mig att den scenen var så himla jobbig. Men nog fan satt jag där och bölade högt och hulkade, och sen hörde jag från soffan bredvid. Och samma sak med min lillson. Så vi satt och bölade kapp till Interstellar. Jag hade glömt bort hur jävla känslomässig den filmen var.
Men den filmen är ju egentligen en relationsfilm mellan en far och hans dotter.
Ja, det är ju, absolut. Ja. Den var ju faktiskt riktigt jävla skitbra. Jag hade mer nytta av den här gången jag såg den, faktiskt.
Varför är du förvånad? Jag har ju sagt den är bra. Ja, då måste den vara bra, ju.
Ja. Så att nu ska vi ge oss på resten av Nolans katalog, så att lillsonen får bli lite utbildad också i det.
Ja. Vad blir nästa film då?
Jag tror nog att det blir The Prestige, tänkte jag att han skulle få se också.
Ja, okej. Okay. Ja, den är ju riktigt bra också.
Ja, absolut. Ja. Han sa om Interstellar, den var jättebra, men jag ville aldrig se den igen. Så. Den var för jobbig att se. Så jävla, han var helt förstörd. Jag har aldrig varit med om, när vi har sett en film, han var helt så här, så påverkad, emotionellt påverkad av en film som den här var då.
Mm.
Ja, förlåt, nu förde jag bort oss från Aquaman till någonting helt annat, men
ja. Jag tror vi är färdiga med Aquaman, därför jag tillät dig att hoppa vidare. Mm.
Så frågan är nu, apropå emotionella saker och ting, du och jag ska ju nu faktiskt ta och gå på bio, så vi lämnar studion här en liten stund.
vi gör en liten avhopp där som sagt var. Ja. Vi teleporterar oss vidare och kör ett mellanstick av en ny film. Eller en annan film.
Hantering av odöda.
Fenomenet ser ut til å begrense seg til Oslo-regionen. Helt precis vad som har skjedd, det er usikkert.
Mamma er død.
Og så våknet hun igjen.
Hva betyr det?
Jeg vet ikke.
Hvor er det? Mor på sykehuset.
Nei, da mister vi han igjen.
Vi har savnet deg.
Jeg elsker deg. Vare seg du vil, eller ikke.
Se, mamma. Er den ikke din?
Du må ikke holde så hardt. Nå må du slippe.
Eva, slutt!
Du vill, eller inte.
Då är vi här med våran falska bilspotting.
Mitt i programmet.
Halva falska krusidullbilspottingen.
Det här blir jättekonstigt för att det här är ett segment vi spelar in innan vi har spelat in det ordinarie programmet.
Ja, och vi spelar inte in, vi kör ingen inspelning innan vi har sett filmen. Vi spelar bara in och efter vi har sett filmen.
Det här är ju Back to the Future.
Det här är inte alls bra.
Vi gör någonting som vi aldrig gjort förut.
Ja, och usch, vad skrämmande det är.
Ja, läskigt.
Vi har varit på bio.
Vi har varit på bio och sett oväntat en norsk adaptation av Johan Vide Lindqvists bok Hantering av odöda.
Jag vet inte varför du tycker det är så konstigt.
Jag tycker att det är en svensk bok. Det borde ha blivit en svensk film.
Men det finns många engelska böcker som har gjorts av amerikanare. Vad är skillnaden?
Men inte först väl?
Eller? Jo då, först ja. Också. Definitivt.
Ja, å andra sidan så blev väl Låten rätta komma in en amerikansk version. Fast det var väl en remake.
Svensk först bara. Ja.
Med Per Ragnar som är ett äckelpäckel.
Men den här är en vampyrsbekännelse. Ja. Den var inte amerikansk bok från början.
Jo, det är en Rice som har skrivit den.
Jag har det fel där också.
Ja, okay. Det är den här nästan.
Jules Verne, student fransmännen.
Världs som singlar under havet. Gjorde på 80 dagar.
Precis, det är amerikanerna som gjorde den först.
Du tror att du kunde liksom ta mig på Anne Rice. Jag har faktiskt läst de där lästat böckerna.
Jag chansade det. Ja. Det är vilt här, säger du.
En vampyrsbekännelse faktiskt är riktigt bra.
Boken eller?
Ja, boken och filmen.
Ja, boken har inte läst. Filmen var bra när jag såg den. Jag tror inte den är så bra idag. Jag har bara fått för mig att den kanske blir bättre faktiskt när jag tänker efter. Jag kanske missade den, för jag ska ung när jag såg den.
Ja, möjligtvis.
Men du, det är inte det vi ska prata om.
Nej, det är inte därför. Men skål, vi sitter här efter biobesöket. Det behövdes, kan jag säga. Alltså, vi sätter oss här på puben och dricker en öl och försöker bearbeta det vi har sett.
Precis. Mm.
Innan vi går in på filmen så tänker jag, vad har du för relation för Johan Vide Lindqvist?
Läste han ganska mycket för ett tag sedan.
Johan Vide Lindqvist.
Ja. Jag läste han ganska mycket för ett tag sedan, så sett, men det är väldigt länge sedan.
Mm, det är samma här. Jag har läst boken Hantering av odöda och Låt den rätte komma in.
Och de har inte gjort adaptionen mot filmen riktigt. Det är ingen kopia, om vi säger så.
Nej, nu var det i och för sig rätt länge sedan jag läste boken.
Mm, men jag kommer ihåg ganska mycket om känslan och sådana saker. Ja. Det var inte, de har utsatt sig friheter.
Människohamn har jag också läst av han.
Sen, riktigt bra.
Ja, den är också riktigt bra faktiskt. Det är väl egentligen de tre tror jag läst.
Tre? Vilka var den tredje?
Låt den detta komma in.
Ja, ja, du tog den också.
Ja.
Jag missade att du sa det.
Mm, den är också som sagt filmad två gånger.
Mm. Den är brutal den. Den är riktigt elak.
Ja. Blackie Berg, vampyrer. Och det här är, behandlas i hantering av odöda zombier.
Ja, eller något sånt där. I boken är det ju inte zombier egentligen. Ja, döda vaknar, men de beter ju inte sig som zombie, utan de är faktiskt mänskliga där ju.
Nej, men Ajvide, han är ju en sån där, det är mycket hantering av ämnena som
döden, alltså, och
döden, ja. Och populärkultur som han skruvar lite grann på för att få lite mer medmänskliga drag. Och vad händer ifall, vad händer? Mm. Vad händer när en vampyr bor granne. Vad händer när de döda bara reser på sig och kommer hem?
Jag tycker att den här film, eller den här boken var nog mer hantering av sorg, tycker jag egentligen, hur man tar det. Ja. Jag kommer ihåg att man hade, att det var ett barn som var där och hanterade det där. Sen var det någonting, det är så jättelänge sedan, men det handlar just om att bearbeta sorg, man bearbetar hur man går vidare. Så uppfattade jag boken i alla fall när jag läste den. Det var en givet fin bok. Det var liksom inget våld, inget blod, det handlar bara om relationer till folk som döda, och beskrev liksom hur de steg upp, beskrev hur de klättrade upp granarna själva för att de gick hem, eller där de kände sig hemma.
Precis.
Och just det här, våran värld egentligen blir ju konfusa och börjar ta in dem, samla in dem och undra vad det är för fel, tills man upptäcker att de är inte smittsamma, de är inte farliga, de är ingenting, och så skickar man hem dem så de får fungera hemma bäst de kan egentligen, och då familjerna får ta till dem. Så mycket det handlade i början i boken var ju att de inte fick ta del av sina nära och kära, utan de var tvungna. Och sen så när de fick hem dem så fick man då följa det livet där. Det var boken. Filmen är lite annorlunda.
Ja, ska vi bara ge en kort synopsis. Nu får vi följa vad egentligen tre olika karaktärer. Dels har du ju den sörjande morfaren. Han sörjer både att hans barnbarn har dött och att hans dotter inte riktigt verkar vara människa längre efter...
De mår ju dåligt, hennes son har ju dött.
Och det har jag minsann för mig, att man fick se hur han dog, eller läsa hur han dog i boken.
Det fanns mycket mer i boken än relationerna,
ja. I filmen så kastar de sig direkt på sonen är död och de sörjer.
Men det köper jag, men gå vidare.
Morfar försöker liksom se till att sin dotter har det någorlunda bra, men hon är liksom på gränsen där att hon vill inte leva längre, känns det som. Sen möter vi då en familj som... fungerande. Han är någon slags ståuppkomiker. Kvinnan, hon är svensk.
Ja, hon är med i En man spelar Ove.
Asså?
Det är hon som är grannen där.
Okej.
Det såg jag med en gång.
Okej. Hon är glad, öppen och sprallig, men hon kör ju tyvärr ihjäl sig. Gör hon.
Ja, något sånt.
Ja, hamnar på sjukhuset. Och sen har vi en gammal tant som har precis begravt sin älskade.
Ja.
Det känns så i alla fall.
Ja, men det är inte bara det är så. Sin älskade kvinna.
Ser vi egentligen de här tre man får möta då. Sen går strömmen en natt och det börjar spraka i lampor och bilar börjar tuta och så här. Så att det händer någonting där. Och helt plötsligt så börjar de döda vakna till liv.
Man får hinta om att det finns fler, men det är de här tre ögonen vi följer.
Exakt. Den gamla tanten, hon knallar hem helt sonika. Hon som kör ihjäl sig, hon dör men vaknar upp på sjukhuset. Den lilla Elias, han börjar låta på kyrkogården och morfar gräver upp honom. Där är vi.
Ja, precis.
Och sen är det ju hantering av odöda.
Ja, precis.
Bokstavligt talat. Hur beter man sig när de döda som man har sörjt, man får chans och tillbringa lite mer tid med dem.
För man kan säga att alla tre ödena, de sörjer ju sina nära och kära, man säger så. Mamma, morfar sörjer sin son som inte är så gammal, kanske 11 år gammal.
Ja.
Och hon sörjer ju sin kvinna då, om man säger så. Mm. Och de är ju äldre, sätter de på 80 års sträckor någonstans där. Och så har vi då kvinnan mitt i livet och mamman som går bort i trafikolyckan. Mm. Då får man följa med familjen, pappan, dotter och son, hur de hanterade det lite grann. Det har respektive familjesituation, kan man säga. Det man kan säga om filmen är ju så här. Det är väldigt lite dialog.
Väldigt lite dialog. Mm. Väldigt sparsmakat.
Det är nästan en dialog à la Castaway när inte Wilson kommer med och börjar prata. Och sen så är det långsamt fotograferat. Mycket svepningar med kameran.
Ja.
Och jag har lite svårt när man gör så mycket svepningar. Man har så här långa åkningar när man ser genom kameralinsen. Inte bakom, utan genom kameralinsen.
Mm.
Då ser man lite... Framförallt är den första gången börjar med en rotation. En rotation med kameran som är kanske då nästan 90 grader.
Mm.
Och den är jobbig, jag tycker att jag blir åksjuk.
Mm.
Och så har flera sådana här åkningar där vi framåt, där åt sidan. Där liksom här. Jag känner att det är så långsamt så jag blir nästan lite ruckad i balanssinnet.
Mm. Ja, det första man får se den här från ett hustak.
Ja, det är den jag menar.
Ja, just det.
Jag har rotation där ju.
Vi brukar alltid gnälla på att det är mycket klipp och sådär. Men i det här fallet så blev det lite nästan överdos på lång segtagning.
Ja, men det känns nästan som att kameramannen är en av de odöda.
Och sen har vi skruvat ner färgen till minimalt.
Ja, och ljudet.
Och det ska bli blekt.
Ja. Och dialogen är ju som sagt mutad. Jag tyckte om boken, jag tycker filmen, jag har sett fram emot den här filmen jättemycket så jag gjort alltså. Men jag är lite osäker på vad de egentligen vill ha ut. Vad vill de berätta? Vad är de ute efter? Liksom? Vad är bilden?
Mm.
Man får... Ingen dialog.
Nej.
Du får väldigt långa tagningar som inte innehåller någonting överhuvudtaget. Och det är ingen färg. Nej. Och det finns egentligen ingen förklaring heller, utan man får tolka väldigt mycket själv.
Och det känns nästan som att musiken ska liksom leda dig vad du ska tycka, för den är väldigt framträdande.
Ja, det är den.
Ja. Mm. Det är mycket stråkar och mycket...
Men det måste du irritera på, för nu så... Som du sa förra avsnittet, ja. Säger du att du är fokuserad att tänka,
ja,
och tycka.
Ja, exakt. Och men det är precis vad jag tänker. Och vad vill man med den här filmen? Jag hade mått bättre av att känna någonting för den här Elias. Man har fått sett honom när han levde och sen dör. Och sen för att se anknytningen till mamman i själva livet. Nu är det bara en sorg efter döden. Det hade nog känts hårdare om man hade fått sett honom leva, dö och sen återuppstå.
Jag hade nog tyckt det var bättre om man hade skippat 3 stycken familjer som inte har någon som helst anknytning till varandra, utan kanske gått ner till en familj och få följa den mer djuplodad, som man hade lärt känna karaktärerna. Mm. För nu får man inte känna karaktärerna någonting egentligen.
Nej.
Det blir väldigt lite. Den här gamla damen, ja, man förstår att hon är ledsen, man förstår att hon känns säkert glad när den här hennes, vad heter det, partner kommer tillbaka. Mm. Men ändå att någonting går tillbaka till som det var förut, ish. Mm. Och så här, men följ en familj. Mm. Eller ett scenario. Mm. Och låt det vara där. För jag känner att den gav inte mig någonting. Jag kände ingenting för dem, för jag lärde inte känna dem. Det fanns ingen action som gjorde att jag rycktes med. Utan det var ett jävla sömnpiller.
Det var ett sömnpiller av det grövsta. Det som var mest action under hela filmen var att höra min mage bara rumla runt.
Ja,
eller hur?
Ja,
jag vet om jag var hungrig eller om det var något annat.
Men jag vet inte.
Just avsaknaden av dialog. Visst, det är vackert foto. Jo, absolut.
Men tråkigt foto.
Men tråkigt. Och det var så, de hade någonting för takfläktar och sån här... Ska det avspela att det var en jävligt varm sommar eller någonting? För det står en fläkt i början i deras hus som låter... Och där hon, dottern då, jobbar, så är det en fläkt som håller på, som sitter på trekvart uppe i taket. Och inne i deras lägenhet så står det en sån här fläkt. Hon sitter och målar naglarna, heter det. Nej, jag fattar inte helt enkelt vad...
Nej, det går inte hem hos mig när jag gör det inte. Det här är en stor besvikelse för oss att säga mot vad jag trodde det skulle bli.
Våldsamt seg. Alltså, jag brukar inte ha någonting emot filmer som tar tid på sig och har någonting att berätta. Men här missar man målet totalt.
Man har inget att berätta, känns som.
Nej.
Man har bara en bok som är häftig. Och sen så lyckas man inte förmedla vidare vad man egentligen, vilka känslor man vill att man ska få som tittare.
Nej, för jag tänkte när jag läste den här boken för bra många år sedan, det här skulle bli en skitbra film.
Mm.
Och nu när väl filmen kom, man slarvar bort den helt och hållet.
Förbannade Norberger.
Men ändå så är det en samproduktion av, jag såg i början.
De många som var med.
Ja, det var Sverige, Svensk Filminstitut. Det var nog grekisk filmbolag med och peta och grejer.
De har ju skaffat pengar överallt. Nej, det här var inte min kompetens. Det här går inte hem hos mig någonstans. Och jag är jätteledsen att det är så här.
Ja, problemet är att man kände ingenting.
Nej, precis.
Det var det som var problem. För det är väl det som är huvudnummer i den här filmen. Man ska känna, hur känns det när de döda kommer tillbaka och vad gör du med dem? Och det här saknaden av att ha haft den här levande människan och ha den här personen som är, ja, den är ju inte levande utan den är ju död. Det är bara liksom ett vagt minne där som är där och stönar lite grann.
Jag har för mig i boken att de var mer aktiva i boken.
Okej.
Men jag är osäker på det, ska jag köra. Ja. Jag bara har det bara bildet.
Ja. Jag säger som du säger i 20 år, ibland är döden bättre. Sometimes dead is better.
Ja, nej, jag har inget mer att säga om filmen. Så att jag
är... Och ibland så räcker det med boken. Ja. Du behöver inte filmatisera allting.
Man kan ju filmatisera på ett annat sätt. Jag tycker det, men... Mm. Nej, jag är nöjd.
Ja, jag med. Det här var en kort vända på bio, vad jag förstår.
Nästan en vecka ungefär.
Ja, så vi hann se den i sista momangen helt enkelt.
Det finns kanske fler ställen gått på, det vet inte jag. Men vi gör väl så här.
Ja.
Tillbaka till studion.
Och där var vi tillbaka från våran lilla utflykt på filmstaden och pubrunda och konstaterat att det här var inte så himla emotionellt känsligt. Man kände absolut ingenting för den här filmen.
Nej, den gav mig inte heller någonting. Så jag vill inte ens prata om den mer än det vi redan gjort.
Nej, det räcker så. Inte ställer. Ja, se den istället. Den ger emotionellt smäll så det räcker till.
Då tycker vi går in och kör det näst sista här egentligen. Din utmaning till mig.
Ja, ja absolut. Ja. Vi har tagit upp det här trevliga ämnet att låta någon annan, det vill säga du eller jag, få ett uppdrag från någon annan, det vill säga du eller jag, som vi bestämmer åt den ena eller den andra. Se en film, och i det här fallet gav jag dig en riktigt jävla gammal film från 1981. Så vad fick du titta på?
Det här filmet är då Vittnen som måste tystas på svenska, eller Blowout med våran allas John Travolta.
It began with a sound that no one was ever supposed to hear.
He's one of us.
Yes, he says he pulled the girl out of the car.
I would like you to forget about her.
Yeah, that's what I heard just before the tire blew out. You're right, it was a shot.
He recorded a murder. They say it never happened.
There are still loose ends, witnesses. The girl, I've decided to terminate her. Terminate her. Terminate her.
Brian De Palma's Blowout. Now you hear it. Now you don't.
Och Nancy Allen också som sagt var, men ja, hon är väl inte den kändaste. Den kändaste är väl egentligen John Travolta. Här får vi egentligen föra hans karaktär som heter Jack. Inte ljudtekniker så, att man är väl special effects ljudgubbe. Så att när en dörr ska slå igen, eller gnistrande gångjärn, eller ugglar, eller när hans tjej ska skrika i den här lilla slasherfilmen, så är det han som fixar till de här ljuden så att det blir riktigt, riktigt bra. Han är ute och skaffar sig nya ljud en kväll. Och där får han då vara med om en trafikolycka, en bil som egentligen åker av vägen. Först han gör för att han spelar in ljudet så han hör det, och sen ser han bilen komma flygande över vattnet, och han räddar den här personen som sitter i då, Nancy Allen. Och efter det här så börjar det då bli konstigt, för att de vill mörklägga att Nancy Allen inte var ensam med bilen, utan hade med sig en politiker samtidigt där också. Det händer så mycket runt omkring, kan man säga egentligen. Det här blir ett litet mysterium. Varför och vad är det som gör att man inte vill visa upp att det här var en olycka? Eller att det var något annat än olycka? För han tror ju att det finns något i bakgrunden, att det finns ett skott som har skett innan, som då gjort att däcken punkteras och att de då sen åker av vägen. Men ingen vill ju lyssna på, ingen tror på honom, och han försöker då få rätsida i det här egentligen. Det är mysteriet. Det man kan säga i filmen är ju 81 kommer den ifrån. Och John Travolta är ung. Nancy Allen är ung. John Lithgow tog ett bra tag när jag fattade att det faktiskt var han. Han var väldigt, väldigt, väldigt ung. Ja, vad ska man säga om filmen? Det är kul. Jag måste säga att det här är jättekul. Det börjar med att man får se en slasherfilm. De går in där, det är en person som följer med kniv och tittar genom fönstret. Och dialogen är tacky som fan och så jävla löjlig och dåligt levererad. Och den ska vara det. Det är väl det som är grejen. Alltså ska visa upp att det här är en riktigt, riktigt B-lågbudgetfilm de har gjort nu, den här slasherfilmen.
Trodde du att det var alltså filmen du skulle se på när du börjar?
Nej, jag tog inte det. Jag nappade inte på den.
Okej.
Okay. Så har man de här, de levererar, vad heter replikerna där då, är ju så jävla dåligt. Och så har man slutat med ett skrik då i den duschdraperin. Det är väl en liten hommage till Psycho, kan jag tänka mig. Och sen går man in och ser den fnutt riktiga filmen. Och det roliga är att dialogen och levereringen och dialogen är ju lika jävla dålig. Och nu ska det inte vara det. Och då blir det ju bara så här, bara, Jesus, vänta lite grann. Det här var verkligen skådespelarna så här förbaskat dåliga på den här tiden? För det man kan säga om den här filmen är att den var ju en ekonomisk disaster. Den gick i putten alltså. Och den här höll ju på att ta död på John Travoltas karriär. Så att det är ju inte någon sån här film som gick bra. Så det är rätt konstigt att du gett mig den här faktiskt, måste jag erkänna. För det här var då en putt-putt-film. Och jag tittar på den och ja, vad ska man säga? John Travolta har ju begränsningar. Det får man ju säga i sitt skådespelregister här alltså. Nancy Allen, antingen överspelar hon eller så är det något annat. Hon är skitdålig här alltså.
Hon fick ju kritik för det var någon som hade, det finns ju en bakomfilm, du fick ju låna den här Blu-rayen som jag skaffade fram till dig. Det var ju någon som sa att every time she opened her mouth it takes 20 minutes to recover.
Ja, typ något sånt. Jag håller faktiskt med den personen. John Lithgow fungerar tycker jag ganska bra som med den rollen han har. Helt okej så sett. Däremot så finns det väl sättet de gör olika saker där. Känns lite knasigt. Dennis Franz som då är Manny Carp som är en av dem som har filmat det här och säger det till pressen. Han överspelar ju totalt också. Är ju bara en karikatyr på sig själv känns det som. Och det är väl egentligen de som är de stora personerna i den här filmen. Den stora stora som har mycket har lite dialog i alla fall i filmen. Det man kan säga om John Travolta är det för att han led ju insomnia när den här filmen gjordes. Så därför han då lyckas anamma det som du säger. För han ska ha den här lite trötta, dävna beteendet som han har i filmen. Och den lyckas han med. Han är trött och han har ett beteende i filmen. Så det stänker om det helt klart. Nej, Thomas. Nej, säger jag bara.
Nej.
Nej, det här tror jag inte på. Det här är skitdåligt. Det är så dåligt vet du, så att jag trodde att tapeterna skulle rulla ihop så jag går därifrån när jag tittar på filmen alltså. Det är så dåligt det här. Så att min kära hund satt så gnydd i ett hörn och inte ville titta längre. Det är så dåligt det här Thomas. Så min bil vägrade starta efteråt när jag skulle åka härifrån när mina filmer var klar. Det här är så dåligt. Varför? Varför hatar du mig så här mycket?
Nej, jag hatar inte dig så mycket. Jag tyckte faktiskt den här var riktigt jävla bra faktiskt. Och den har ju faktiskt fått 7,4 av 10 på IMDb.
Ja, fast det var ingen som ville se den när den var ny.
Nej, men nu har den ju blivit kult. Filmen har ju blivit kult.
Ja, men kult är inte samma sak som bra. Det här är skit sådär. Rent ut sagt, det är lusigt detta alltså.
Så du gillar inte Brian De Palma? Han som gjorde Det Omutbara till exempel.
Jag säger inte att hans filmer är dåliga. Att han har gjort bra filmer, det har han gjort alltså. Alltså Det Omutbara är bra, det är inte mer med det. Ja. Mission Impossible är också bra som sagt. Va?
Ja, just det. Han gjorde första Mission Impossible också.
Ja, visst. Absolut. Det finns där. Och jag, det är fett att en stor film också är Scarface, men också kör ju.
Ja, den är också bra.
Men det, nej.
Nej.
Det, här, det finns ingen som helst intresse för filmen. Han är trött, John Travolta, och han är jävligt trött. Filmen är seg, det finns ingenting som gör att jag vill. Jag bryr mig inte om storyn. Jag bryr mig inte om karaktärerna. Varför ska jag bry mig om John Travoltas karaktär? Jack, varför ska jag bry mig om Nancy Allens karaktär? Särskilt som bara är så irriterande så jag vill att hon ska få en kniv i strupen. Det är John Lithgow som är hjälte i den här filmen alltså. Och han är inte hjälte.
Vet du varför Nancy Allen är med i den här filmen överhuvudtaget?
Ja, det är för hon är väl gift med Brian De Palma.
Ja, det är ju enda anledningen.
Ja, och så tog det slut 3 år senare för hon skilde sig då.
Ja, okej.
Okay. Nej, för fan. Jag blir bara så jävla arg när jag såg den här. Jag satt här och tittade på den och sa, usch, nu är det snart slut va? Då hade det kommit 45 minuter och då var det en timme kvar. Och jag bara, undrar om jag kan stänga av den här och säga att jag har sett den och låtsas att jag har sett den.
Så menar att det var en dikekörning från min sida det här?
Ja, det här är ingen dikekörning, vet du. Det här är ju
en tågkrasch.
Ja, nej, det är en flygplanskrasch alltså som landar på ett tåg som sen kraschar ner för en bro som tar död på en hel by. Det är den nivån där på den.
Som är ju på en tågstation också. Han verkar ju ha något fäng för tågstationer. Det hade han ju även i Det Omutbara också.
Ja.
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 Nej, Thomas, det här är... Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Hur fan alltså. Det var att jag fick lida mig igenom nästan 2 timmar. Så jag hoppas inte antog att jag tittar på den här extra filmmaterialet som fanns där.
Ja, men det tillhörde ju. Det var ju tvungen att göra. Dubbat på tyska också.
Hade det här varit min film så hade jag brutit så här skivan och kastat igenom fönstret som du har velat göra flera gånger.
Ja, nej, jag tyckte faktiskt att den här var rätt trevlig faktiskt. Även trots att Nancy Allen är vidrig i allting hon säger och gör. Hon är ju helt hemsk. Men jag tycker John Travolta är ju John Travolta i den här.
Men han är ju bara, antingen limmar han på henne eller så vill han utnyttja henne. Och så bara, så här dumheter. Nej, nu tänkte jag spoila förresten, jag ska inte göra det. Ja, det kan jag fan göra, det är en 81-film. Jag kan spoila den här, det är helt okej. när hon slutet ska ge tillbaka filmen och inspelningen. Mm. Och då ringer den här, vad heter journalisten, enligt dem då, fast vi vet ju alla att det inte är journalisten som ringer.
Det är John Lithgow.
Träffar Nancy Allen då, Sally, och som ska lämna. Varför går de inte båda två till honom? För han har ju, ska ju ändå tänkt träffa honom. Varför måste Nancy Allen träffa honom ensam? Ja, det är bara att gå tillsammans, så är ju två mot en. Va fan, vad idioti.
Hon måste ju buggas, för han såg ju till att sin kollega blev dödad när han buggade henne i en tidigare scen här. Och nu måste han göra om och göra rätt, så att det funkar den här
just
gången.
Just det, därför utsätter han en för fara, bara för att han ska kunna bara revansera sig själv.
Ja.
Nej, fy fan. Och så har John Lithgow, som har då sån här strupsnara
i klockan.
En tunn ring han ska hålla i, och det andra då lindar han en tunn lina runt fingrarna, och så lyfter han upp folk med den här.
Ja.
Ja, men fan, han skulle skära av sig fingrarna och lyfta upp den här 60 kilo kvinnan liksom. Fan, kom igen, tänk lite grann mer än sådär.
Men han fick ju bli seriemördare en gång till senare i Dexter, ja, säsong 4, som Trinity Killer.
Och sen så slutar de allting med att John Travolta är tillbaka i det gamla träsket han inte vill vara. Nancy Allen, jag vet inte vad som händer med hon, men det verkar som hon på något vis har, ja, jag vet inte. Och den som dödade den här personen i bilen som han försökte göra undersökningen vem som är mördaren, ja, den personen har gått fri. De har inte löst problemet. Va? Nähä. Så filmen fick inget slut ens.
Ja, men de fick ju till skriket. Det var det viktigaste.
Ja, just det. Det var det viktigaste.
Det blev ju bättre än det där som var i början.
Nej, bottennapp. Fy fasen alltså.
Var det här sämre än hantering av odöda, menar du?
Det går inte att jämföra med filmen på det här viset. Hantering av odöda hade åtminstone någonting, att det kan ju vara perfekt som ett sömnpiller. Man kan ju sova åtminstone. Här var man ju bara irriterad och ville liksom skära på handleden när man såg.
Okej. Okay. Jag ber om ursäkt för detta.
Ja, det är, nej, jag ursäktar dig faktiskt. Inte ett smack i det fallet alltså. Nej.
Du låter nästan lite arg där i andra.
Ja, lite grann sådär. Jag som tänkte jag skulle vara snäll mot dig idag liksom, och ge dig en fin sak tillbaka här.
Men nu har du ändrat dig.
Ja, nu har fan ändrat mig så.
Vad får jag istället då?
Nu ska du fan så få det brutalt. Nej då, jag tänkte det var så länge sedan nu. Vi kan gå vidare kanske förresten. Jag är klar med
det. Ja, du har ju varit klar bra länge, verkar det som.
Ja, det, så är det tyvärr.
Jag tar tillbaka den här Blu-rayen nästa gång vi ses. Det är lika bra.
Annars jaha, okej, för den har jag ju smält ner nu. Men du kan få den lilla
smältdeg
som finns kvar här.
Okay.
Ja. Nej, det är klart att få tillbaka den. Absolut, jag vill inte ha den här hemma i alla fall. Så, tillbaka kaka.
Ja, tack.
Jag tänkte faktiskt vara snäll mot i alla fall. För jag är en bra människa.
Jaha.
Mm. En bra kompis, en bra vän. Ja. Jag är inte en slags sadist som vissa andra är här i podden. Jag tänkte faktiskt att det var så vansinnigt länge sedan som vi hade filmåret, bästa filmåret.
Jaha.
Så det är min tur igen att ta upp 1989, tänker jag.
Åh, du påkallar Blast from the Past med andra ord.
Yes.
Det är alltid du som gör det, av någon märklig anledning.
Yes, det är ju det.
Hatar jag de här tillbakablickarna eller någonting?
Tydligen gör du det.
Ja. Vilken tur att inte den här kom 1989 då, Blowout, utan den kom 81.
Vet du vad det roliga är? När vi körde 81 så tog inte ens du upp den här filmen.
Det gjorde jag i och för sig inte.
Nej.
Nej.
Det säger väl allt, tänkte jag.
Ja, men vad roligt då. 1989 ska vi återbesöka i Blast from the Past och se vad det var för godis som släpptes då. Fan, snart är vi inne på 90-tal.
Jajamän, och då ska du vara med.
Just det. Det stämmer.
Och säga bästa filmåret.
Just det, hålla räkningen. Oh, ja, men vad kul. Då kör vi det till nästa avsnitt då. Om du tar någonting mer att tillägga, ska vi summera filmkvällen som har varit.
Det tycker jag. Definitivt. Take it away, Sam.
Jag tyckte ett sista race var oväntat underhållande från 2023, signerat Edvard af Sillén med David Hellenius och Malin Åkerman med flera. Du tyckte Aquaman and the Lost Kingdom var oväntat underhållande, medan jag tyckte att jag är rätt trött på superhjältefilmer överhuvudtaget. Och hantering av odöda, det var ett riktigt sumpiller. Det var nästan så du hade till och med svårt att hålla dig vaken i salongen, va?
Definitivt.
Mm. Min lilla uppdraget till dig att se Blowout eller Vittnet måste tystas, det blev en dikeskörning av större mått.
Yes.
Ja.
Det, och det var
Hårda ord.
Understatement.
Från andra sidan motorvägen.
Exakt. Ja, nej, så är det, så är det.
Man kan ju inte göra en omelett utan att knäcka några ägg, som det heter.
Nej, vad snor du fan, det är en hel kycklingfabrik här.
Ja, men så vad är det givna valet den här gången då? Är det Aquaman då, eller?
Nej, Aquaman kan man ju se om man tycker om en sån här sak och har kanske en liten sitting med sina barn som då har av den yngre sorten, definitivt. Annars har vi nog fasen Tommy mer att undvik det här.
Det var så det var idag.
Japp, i alla fall på min sida.
Ja, men vi hörs väl om ett par veckor igen, så vi avslutar podden och allt det där.
Det gör vi, så då säger vi i alla fall, jag säger chip chip.
Och jag säger
hej då.